Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 15 som var, ja, det var inte jättemånga poäng omgång 15, eller hur Gustav? I alla fall inte för oss.
Nej, det är inte för oss och inte för någon egentligen, känns det som. Jag tror att vi landade på samma poäng den här veckan. 31 blev det för mig i alla fall.
Mm, det stämmer.
Och det var ju inte alls bra. Det var ju typ ingenting som gick rätt denna veckan. Inte ens Mbeumo som gjorde mål kunde man vara nöjd med, för att han gick ut skadad 10 minuter senare. Så 31 poäng var ju... Det var riktigt svagt. Gick från 85 000 till 112 000. Men samtidigt, skillnaden mellan en riktigt svag omgång och en bra omgång den här veckan var ju inte mer än 10 poäng. Alltså tog det 40 poäng, så var en bra omgång. Snyggt liksom. Men det gick ju inte att få ihop så mycket mer poäng så egentligen. Om man inte hade Palmer och Trent eller Wang eller så vidare. Så, och det var ju inte så många som satt med de kombinationerna. Så när det inte skiljer mer än 10 poäng på en riktigt dålig omgång och en ganska bra omgång, då är jag ganska okej med att ha en dålig omgång.
Ja, precis. Och det viktigaste var väl egentligen att vi vann matchen i matchen, att Darwin tog 3 poäng över Watkins en efter vårt misstag, får man nästan kalla det, förra omgången när Watkins... Ja, Watkins gjorde det ganska bra, men nu tog Darwin in några poäng i alla fall, vilket var kul att se. På tal om liksom dålig omgång, jag vet inte, du hade väl typ samma sak, men försvararna, alla mina försvarare tog en poäng.
Ja, samma här. Vi hade väl inte riktigt, det var inte riktigt samma backlinje, men det var väl, jag hade Saliba, du hade Livramento istället, båda landade på en poäng. Och så då Gabriel och Gehi, en poäng rakt igenom. Inte ens när man trodde ett tag att det skulle kunna räddas upp av Dubravka eventuellt, som ju såg ut att var på väg mot 10 poäng. Stod ju på 3 bonus innan Everton gjorde mål. Men då åkte han ju så småningom ner till 2 poäng han också. Så att, det var ju hela laget var en besvikelse denna veckan, men backlinjen definitivt. Och kollar man framåt mot omgång 16 så tror jag inte att det är så många som är särskilt nöjda med sina backlinjer faktiskt.
Nej, precis. Och det är ju svårt att vara det nästan. Det finns ju inte jättemånga alternativ som gör det superbra just nu. Både vi tog in Dubravka för... ja, Turner var det, och ja, som tur var egentligen så hade vi ju, Areola spelade ju inte, så det var ju lite flyt där ändå att man fick en målvakt i spel, det hade man ju inte fått annars, och ja, jag kände i alla fall att Dubravka movet, att jag kanske kunde väntat mer och spara att jag haft 2 byten, men då hade jag inte haft någon målvakt den här omgången, så att, ja, det var väl lite tur på det sättet.
Nej, och vi kan ju egentligen använda det som övergång in på omgång 16 kanske, börja prata om just målvaktsfrågan. För att om man inte hade gjort bytet redan inför omgång 15, alltså hamnar man inte bara i en situation där man måste göra det inför den omgången som kommer nu?
Ja, det går jag att argumentera för det. Så att man har en spelande målvakt. För att det enda som kan vara en räddning är väl att Turner kanske kan få tillbaka sin plats. Jag vet inte, de förlorade 5-0 mot Fulham senast. Och har ju, ja, inte haft jättebra någonting av Forrest, så att, kanske finns möjlighet för Turner att få tillbaka sin plats, men då, jag vet inte om man ska förlita sig på det, jag vet inte hur du känner.
Nej, det känns inte som något jag hade vågat göra egentligen. Det ska dock säga så här, jag tycker att med ett fritt byte så är det liksom helt givet att göra Areola till Dubravka, om man har antingen om man har, det är det enda fria bytet man har, eller, och inte, om man inte har några andra stora problem, eller om man har 2 fria, så tycker jag det är givet att lägga ett byte på det här. Men om det är så att man måste göra det bytet för -4, till exempel att man känner att man måste prioritera och byta ut Mbeumo för att man vill få in en mittfältare, och så sitter man där utan målvakt och man har ju spenderat alla sina fria byten. Det är inte helt säkert att det måste vara värt en -4 denna veckan faktiskt. Det beror lite på vad man har för planer framöver, tycker jag. Om det är så att man hade en ganska tydlig plan på vad man vill göra och att målvaktsskadan på Areola nu gör att ja, det kommer bli en minus 4. Om det inte blir denna omgången så blir det nästa omgång. Ja, men då är det lika bra att ta den nu så att man får in en målvakt som, även om han blankar, så kommer han betala tillbaka några poäng av den minus 4. Men om det är så att man inte har någonting att göra, som man ser redan nu att man måste göra med laget nästa vecka, då skulle man kunna vänta och göra bytet gratis i omgång 17 istället. För jag är rätt övertygad om att Dubravka kommer blanka den här veckan. Tottenham borta, inte en match där jag ser att Newcastle har en särskilt bra chans att hålla nollan egentligen.
Men vad är skaderapporten på Areola? För att är han inte bara borta? Alltså var han inte, det var väl ett late game, alltså fitness-test för han att kunna spela den här matchen. Så att, är han inte tillbaka mot Fulham borta då? Tror du inte det?
Man får väl avvakta presskonferens och se vad vi får för rapporter under dagen. Alltså om inget nytt kommer ut så vet jag inte om jag hade vågat lita på att han kommer tillbaka och dessutom får stå direkt i och med att West Ham nu vann när han var borta också. Så att, det är inte helt säkert att de petar Fabianski direkt bara för att Areola är tillbaka. Men det är klart att om det kommer fram rapporter som säger att han är tillbaka, ja, men då behöver man inte göra bytet.
Nej, precis. Ja, det är väl det vi har att säga om målvakter egentligen. Så vi kan ju gå vidare till backarna och ja, det finns ju väldigt många backar i spelet, men det är ju ingen som man vill ha nästan. Förutom Trent då kanske, som är lite för dyr, men hans schema vänder ju nu också, så att ja, jag vet inte hur du tänker med backarna, för det känns som att ja, den här veckan i alla fall ser inte många nollor i min backlinje. Det är Gabriel mot Villa borta, det är Livramento mot Spurs borta och det är Colwell mot Everton borta. Det känns inte som att det kommer vara jättemånga nollor. Hur känner du?
Nej, och det är ju, kollar man på hela omgången, alltså alla matcher som ska spelas, så ser inte jag så många nollor. City kan ju hålla nollor mot Luton, absolut. Men det är inte så att man kommer plocka in en City-back just nu när de blankar omgång 18. Även liksom en match som man traditionellt tänker borde vara en bra chans att hålla nollan, det vill säga Man United hemma mot Bournemouth. Jag tror inte att de håller nollan i den matchen. Bournemouth har varit ganska bra och jag litar på att de kommer göra mål i den. Och det är så här, Brighton, Burnley, känns som att båda lagen gör mål där. Och man kan gå igenom egentligen varje match och jag ser egentligen inte vem man ska byta in den här veckan. Dock får man ju i sådana fall kolla på schemat som kommer framöver, för att från omgång 17 så är det helt plötsligt lite några lag som har ganska bra spelschema. Och då tänker jag väl kanske framför allt på Newcastle och Tottenham. Och kanske ska börja med Pedro Porro, som känns som att det kommer vara den mest inbytta backen den omgången.
Mm. Nej, men han ser ju riktigt, riktigt bra ut offensivt, verkligen. Han följer med på mycket framåt och tar väl hörner från båda håll och ja, ser ja, nästan ut som Trippier i sitt spel. Men ja, Spurs defensivt ser ju inte lika bra ut som det gjorde i början av säsongen. Det måste man ju säga. Jag tycker Van de Ven har varit ett ganska stort tapp för Ben Davis där. Och ja, defensivt ser de inte superstarka ut. Men det gör ju inget lag just nu. Så att, då kanske man bara ska gå på den offensiva av dem.
Ja, så kollar man spelschemat, Newcastle hemma, absolut. Newcastle är tufft, men de är betydligt sämre på bortaplan än vad de är på hemmaplan.
Mm, verkligen.
Vilket vi fick se inte minst nu senast mot Everton. Och sen efter det så är det Nottingham Forest, Everton, Brighton, Bournemouth. Det är ändå matcher som man, jag vet inte hur många nollor jag ser. Jag skulle visa att de håller någon nolla på de matcherna. Men det är matcher där jag ser en ganska bra chans för Poro att göra offensiva poäng. Vilket väl kanske är den främsta anledningen att plocka in honom egentligen. För att det är verkligen värt att betona hur offensiv han är och hur bra på bonus han är. Tog väl två bonus trots att han bara gjorde en assist. Så att kombinationen av offensivt hot, ganska bra spelschema och hur stark han är på bonus gör att jag tycker att han är ett riktigt bra val till 5,3.
Mm, något sånt där ligger han på tror jag. Hur tänker vi, för att det är ett lag som har det klart bästa schemat av alla lag. Inte jättelätt dock att välja ut en back där. Jag sitter ju på Colwell, vilket jag tycker är ganska bra, men Chelsea har ju Everton, Sheffield United, Wolves, Crystal Palace, Luton, Fulham. Det är ju det klart bästa schemat av alla lag. Hur känner du kring Chelsea-backar? För att det är inte jättelätt att veta vilka som kommer spela. Vi trodde ju att Reece James skulle kunna vara ett alternativ. Startade inte senast. Det känns som att det är lite riskabelt att gå på han i ett sånt här, ja, vad säger man, congested schema.
Alltså, jag skulle nästan våga garantera att det inte är en enda back som kommer spela alla de matcherna som du rabblade. För det bra spelschemat är väl fram till och med omgång 21, så det är sex matcher. Jag ser inte en enda back som spelar alla de, eller startar alla de matcherna. Och då är ju frågan hur många bänkningar man kan ta och fortfarande vara nöjd med den spelaren som ett val jämfört med spelare från andra lag som kommer starta allt. Och du sitter på Colwill, det är klart att man behåller där. Han är en av dem som man ser har ganska bra förutsättningar till speltid. Men generellt, alltså på en övergripande nivå tycker inte jag att Chelsea som lag är så pass bra defensivt att det är värt att plocka in backarna när det kommer med en rotationsrisk som det ändå gör. Och ska man göra det så hade jag inte gjort det denna veckan. Jag tror inte att de håller nolla mot Everton. Utan då är det i sådana fall inför omgång 17, Sheffield United hemma. Kan man då försöka liksom, lista ut vilka som kommer starta den matchen. Plocka in en spelare som man är rätt säker på att starta den. Och som har goda förutsättningar att starta framöver. Ja men det kanske inte behöver vara fel. Men det är inget byte jag hade gjort denna veckan. Och man får nog göra den bedömningen inför omgång 17. Baserat på liksom, den senaste infon som vi har då.
Ja, men precis. Och ja, det är ju Pedro Porro, tycker jag, som sticker ut lite i försvarsväg när man väljer. Jag ser inte jättemånga andra alternativ just nu i den här budgetbackpositionen. Alltså, det är inte jättelätt. Jag vet inte hur du känner.
Nej, det är ju inte det. Alltså, om man kollar på att byta ut en sån som Gehi den här veckan och inte har jättemycket pengar på banken, ja, men man skulle plocka in. Så att det är nästan lika bra att behålla. För att jag tror inte att min backlinje kommer hålla en enda nolla den här omgången. Men jag tycker ändå att det är värt att behålla dem. Eller åtminstone inte ta minuspoäng för att plocka ut dem. För att jag ser inte vem man ska kunna plocka in där man kan vara trygg med en nolla. Trippier är ändå värt att prata om. Det är ju fel läge på mer än ett sätt att plocka in honom nu. Dels står han väl på fyra gula så att han är ett gult kort ifrån avstängning. Men också då Tottenham borta. Sen dock, omgång 17, så är det Fulham hemma, Luton borta och Nottingham Forest hemma. Och det känns ju som tre matcher som gjorda för Trippier. Så att jag kollar lite eventuellt på att plocka in Trippier. Jag har exakt 3 miljoner på banken så att jag skulle kunna göra Lascelles till Trippier. Och kolla eventuellt lite på det bytet i omgång 17. Men och då var det så här, okej, men om ska man tidigare lägga det en vecka och göra det nu istället? Fast då är det dels att man inte tror på nollan, men också om Trippier skulle gå och ta ett gult i den här matchen så är han helt plötsligt avstängd hemma mot Fulham. Och det är ju liksom ett katastrofscenario om man precis har plockat in honom. Så är man sugen på Trippier så rekommenderar jag starkt att vänta till omgång 17.
Det är väldigt jobbigt att ta in en spelare på fyra gula. Det känns som att det är nästan gjort för gjort för misslyckande. Eller jag vet inte hur du känner.
Ja, speciellt om man tar in honom, alltså speciellt att ta in honom tidigt i så fall i en match där man egentligen inte tycker att han är ett särskilt bra val. Och så då liksom få mer risken att han blir avstängd i en av de bra matcherna. Jag tycker när vi väl kommer till omgång 17 att det kan vara rimligt att plocka in honom trots att han står på fyra gula. Men det är inget byte man kan göra denna veckan egentligen.
Ja, den andra, alltså den enda budgetbacken jag tänker på är typ Livramento. För att Livramento verkar ju typ spela allt nu. Har gjort det de senaste Premier League-matcherna och ja, Lewis Hall verkar inte få spela någonting. Och ja, Lascelles, eller Båtman verkar ju ändå vara lite på väg tillbaka. Så Lascelles kanske inte är ett superbra alternativ, men Livramento tror jag
Ja,
ändå
och
på framöver.
ska väl också säga så att Lascelles är väl flaggad i spelet. Han har väl åkt på någon form av. Jag är inte säker på att det var så allvarligt. Jag tror att Eddie Howe beskrev det som ett dead leg. Och jag har svårt att se att han blir borta så länge. Men det skulle ändå kunna vara så att han missar matchen i helgen. Och oavsett, Båtman är tillbaka så pass snart att det inte är värt att byta in honom. Så jag tycker, är det en Newcastle-back som man vill plocka in som, och man inte har råd med Trippier, så är det Livramento som man ska gå på. Men med det sagt, varför ska man göra det bytet redan denna vecka?
Annars så är det väl typ, ja, alltså Konsa eller Pau Torres, typ. Som, alltså, deras schema vänder ju lite nu. Inte jättemycket, men det vänder lite. I att man har Arsenal hemma är ju lite svårare. Det är som sagt, det finns ingen bra back den här omgången. Och sen Brentford, Sheffield United, Manchester United, Burnley, Everton. Ja.
Nej, men bra alternativ, men denna veckan, alltså visst, Villa är otroligt bra, speciellt på hemmaplan, men man får ändå liksom backa Arsenal att göra mål i den här matchen. Och då tycker jag egentligen att det bytet bara är värt det om alternativet är ett breddat byte, och det är det ingen som kommer vara nära att göra denna vecka. Mm. Så att jag hade bara, kan man inte byta in Porro, eller inte tycker att han, av någon anledning inte tycker att han är ett bra val, så hade jag typ bara sparat och behållit de backarna man har, förutsatt att man har tre backar som spelar.
Mm. Ja, men precis. Och ja, alltså Villas schema blir ju faktiskt ganska bra till hela vägen till omgång 27, så att om man vill ha liksom ett långsiktigt backalternativ som är ganska billigt, så Konsa eller Pau Torres verkar ju givna att spela varje match, så att någon av dem i så fall skulle kunna vara ett alternativ att kolla mot. Kanske inte Cash, eftersom han ja, verkar ha fallit ur rotationen lite. Så vi går vidare till mittfältare då kanske. För där finns ju en del att prata om. För att ja, Mbeumo skadade ju sig senast. Och ja, inget superlyckat byte kanske. Men ja, ska man tillbaka till Bowen nu? Eller vad är tanken?
Ja, jag måste ju då erkänna att jag gjorde ett byte igår kväll faktiskt. Och efter att Newcastle-matchen var slut, eller efter att Tottenham-matchen var slut, och klickade i Mbeumo ut och Palmer in. Det kommer vara ett ganska vanligt byte denna veckan, och jag tror att det enkla lösningen på Mbeumo-problemet är att plocka in den man inte har av Palmer och Gordon. De flesta har en av dem. Och jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt många som plockar in den andra. I och med att båda de lagen har bra spelschema framöver. Och vi har ju pratat ganska mycket om båda de. Palmer billigt, har straffar. Har ändå ett ganska bra hot från öppet spel också. Och Gordon har vi sett de senaste omgångarna vad han kan göra. Men om man vill vara lite mer kreativ kanske och gå på något alternativ som känns, ja, lite roligare, om man ska beskriva det så. Lite mer spännande än vad de är kanske. De kommer vara väldigt högt ägda båda två. Så det finns ju faktiskt andra alternativ också. Vilka ser du som de bästa, lite mer sticka ut valen?
Ja, den första jag skulle ta upp är väl Raheem Sterling. Tycker jag ändå man kan nämna. Är ju lite dyrare än Palmer. Så det kan vara svårt att argumentera för han i just det här fallet. Men Raheem Sterling definitivt tycker jag borde nämnas. Och ja, sen vill man ju kolla på spelare som sticker ut lite. Det finns väl Kulusevski, kanske inte så många kollar mot. West Ham mittfältarna, Kudus och Bowen. Lite svårt att hitta något där. Brennan Johnson är inte helt fel. Alltså 5,8. Startar för Spurs varje match. Så att, ja. Jag vet inte hur du känner. Wang Yishan.
Vad säger du? Jag skulle precis lägga till det. Vad tycker du om Wang? För att det är ändå, alltså, jag vet inte hur hållbart det är att han fortsätter göra så här mycket mål. Det kanske bara är som med Almiron för säsongen. Att man får byta in honom tills han, och ha honom tills han slutar göra mål. Ska dock säga så att hans underliggande siffror och XG är ju helt okej, sett till att han är så billig som han ändå är. Så att det är inte så att han kommer sluta göra mål helt, men det är klart att hans, den nivån av produktion han har hållit så här långt är inte hållbar hela säsongen. Så däremot så är det ändå Nottingham Forest hemma i omgång 16, så att det kan ju vara ett alternativ för dem som har liksom lite mer tro på att han kommer kunna fortsätta på den nivån som han har hållit. Sterling, som du säger, tycker jag är ett jättebra alternativ. Det är synd att han också står på 4 gula bara. För att det är ju lite irriterande att plocka in spelare som står på 4 gula om man kolla på matcherna och liksom veta att han måste hålla sig borta från det gula kortet. Så det är väl egentligen det enda argumentet mot Sterling. Eller då man redan har Palmer och känner att man kanske inte vill dubbla upp. Att man inte litar på Chelsea tillräckligt mycket för det. Jämför man bara Palmer och Sterling så tycker jag att Palmer är det bättre valet. Han tar straffarna och det finns en ganska betydande prisskillnad ändå. Men med det sagt, Sterling bra val, Bowen bra val, Wang kommer inte såga någon som plockar in honom. Phil Foden kanske ska bollas upp.
Ja, absolut. Men som du sa, Blanken omgång 18 gör att man kanske inte vill ta in honom just nu. Men det är ju ändå bra schema fram till, man kanske ska bara försöka få de här poängen som kommer de kommande omgångarna från Foden. För det är ju Luton och sen Palace. Sen är det ju Blank. Det beror ju lite på hur ens bänk ser ut. För att man hade ju ändå alltså en Bojemo som skulle Blanka i omgång 18. Så att, det beror ju på
exakt,
hur du...
Man har, förmodligen hade man redan planerat för att bänka den spelaren den veckan. Så att, det borde inte innebära någon extra börda så. Men såklart, det är inte optimalt att han har en blank där. Men spelschemat både före och efter blanken är väldigt bra. Så att, vill man chansa lite så tycker jag att Foden är ett ganska bra, spännande val. Men som sagt, jag gick på Palmer. Det hade varit ett väldigt svårt val mellan Palmer och Gordon om jag inte hade haft någon av dem. Som sagt, de flesta har en så då byter man in den andra. Men om jag ska bara jämföra de två, om man inte har någon, vem hade du bytt in då?
Ja, det tycker jag är betydligt svårt också. Jag, alltså, med tanke på schemat skulle jag nästan säga Palmer från vad jag har sett. Jag gillar Palmer också. Men Gordon och Palmer, verkligen ett jämnt val. Ja, Palmer är väl lite billigare. Kanske det spelar roll i den här situationen.
Ja, nej, väl, det får väl en halv miljon ungefär. Och som sagt, schemat är lite bättre för Chelsea. Och Palmer tar straffar. Det är väl den stora skillnaden. Man får räkna med att Chelsea kommer få någon straff under den här perioden. Inte snitta en per match som de gjorde innan kanske. Men det kommer ändå dyka upp någon straff här. Och det är ju liksom gratis mål för Palmer i sådana fall. Jämfört med Gordon. Så jag hade nog också... Står man och väljer mellan dem så hade jag nog gått på Palmer. Med det sagt. Jag tycker faktiskt att matchen till helgen. Everton borta är den tuffaste matchen för Chelsea under det här av de här sex kommande matcherna. Dels för att Everton ändå är liksom, generellt är ett ganska hemmastarkt lag, men också för att Chelsea brukar ha problem borta mot Everton. Så att jag är kanske inte så optimistisk om att det ska bli någon direkt leverans från Palmer just den här omgången om de inte får straff. Men jag tycker att schemat på lite längre sikt är så pass bra att det var värt att plocka in honom redan nu ändå. Så att man har honom på plats och så kan man bara ha honom över den här perioden på sex matcher och se hur många poäng det blir.
Ja, man ska också säga att Gordon har ju en Champions League-match i mitten av nästa vecka, va? Som gör det... Chelsea har ju vila i alla fall hela den veckan. Och Gordon har ju en hemmamatch, viktig hemmamatch mot Milan i Champions League. Så att, han kommer ju starta den också. Så att, han har ju spelat mycket nu och har väl gått med lite skadekänningar och sådär. Men nu är han ju tillbaka och Palmer har ju i alla fall ingen midweek där. Så att, det kanske talar lite med Palmer också.
Ja, och det ska ju dessutom då adderas att Newcastles bra schema börjar egentligen i omgång 17 efter CL-matchen. Så då kan man ju... Alltså det borde finnas förutsättningar för ganska många att plocka in Palmer först och sen plocka in Gordon om några omgångar man tycker att han är ett bra val då. Så då kanske det är rimligt att gå på Palmer först i sådana fall och avvakta lite med Gordon.
Vi måste prata lite om Son också, för att man såg ju lite bilder i alla fall, jag såg en video i alla fall från när han satt på bänken och det såg inte jättebra ut när det kom till hur han mådde i alla fall. Jag känner i alla fall att jag började vänta lite med att göra bytet för att se vad status på han är. Han är ju flaggad just nu i spelet i alla fall. Och det kan ju vara så. Det känns som att Son har gått skadedrabbad hela säsongen egentligen. Med någon känning och så här. Men jag kommer i alla fall vänta in info kring Son och se vad som händer med han. För att han har ju bra matcher framöver. Men om han är skadad så vill man ju inte sitta på en spelet som kostar 9,6 miljoner.
Nej, så är det absolut. Men jag kände ändå att om det skulle vara så att han är skadad, vilket jag inte tror, jag tror att han kommer spela i helgen. Och det verkar vara så pass allvarligt att han inte är tillbaka redan till omgång 17. Ja, men då är jag okej med en minus 4 där, för att det hade jag någon typ behövt ta för att lösa både problemet med Mbeumo och Son i sådana fall. Men så att jag har... Vi får ju avvakta och se vad det kommer för rapporter, men jag har... Baserat på det som kom ut direkt efter matchen så har jag svårt att se att det ska vara speciellt allvarligt i alla fall. Och dessutom Son, likt Saka till exempel, är ju en spelare som har ganska stor erfarenhet av att åka på smällare och småskador och ändå komma till spel några dagar senare.
Ja, precis. Och det är ju svårt att, det finns ju typ ingen annan mittfältare i den priskategorin heller som man vill ha. Så då kommer du ju också, då blir det säkert en downgrade till, ja, Bowen kanske eller någon. Jag vet inte. Det är svårt att välja. Och ja, när det kommer till anfallare så behöver vi väl inte prata jättemycket. Jag tycker att man behåller de man har eftersom det är förmodligen problem i andra lagdelar före forwardslinjen. I alla fall för mig. Jag vet inte hur du känner.
Ja, alltså de allra flesta har ju Haaland och sen antingen Watkins eller Nunez. Och även om man har någon annan som Solanke till exempel, eller Alvarez, så tycker jag att man behåller. Haaland, såklart, behåller man, vi behöver inte prata om honom. Men Watkins och Nunez, alltså Nunez får man ju utgå från kommer starta den här matchen mot Crystal Palace, i och med att han inte startade senast. Jag har svårt att se honom vara bänkad 2 matcher i rad. Och då... Han är alltid ett bra val, tycker jag, när han spelar. Så får man bara starten där så vet man att han kommer komma till tillräckligt många lägen för att en anfallare med avslutsförmåga på någon form av genomsnittsnivå borde göra mål, men så att man vet aldrig med Nunis. Men han kommer få lägena. Och Watkins, behöll man honom så finns det ju absolut ingen anledning att byta ut. Utan... Även om det är Arsenal hemma, Villa är så bra som jag sa tidigare, de är så bra och de är så bra på hemmaplan så det är klart man behåller. Och schemat sen blir ju bra från omgång 17 så att det är bara att behålla vilka anfallare man än har, skulle jag säga. Det är liksom 99% av folk där ute kommer ha större problem på mittfältet, i backlinjen eller med sina målvakter.
Ja, precis. Och ja, när det kommer till kaptensbindeln så är det ingen fråga, känns det som. Det är typ den enda spelaren som har en bra match, känns det som, den här omgången. Och det är väl Haaland mot Luton borta. Även fast Luton, ja, de släppte in 4 mål mot Arsenal, men de gjorde det ändå helt okej. Och City gjorde det inte så bra mot Villa, det ska man väl erkänna. Haaland hade väl 2 avslut och det var väl det enda de hade på hela den matchen.
Men Rodri är tillbaka nu från avstängning. Så att dels kommer ju det göra skillnad. Men sen tror jag också att alltså, det här ska man inte basera så mycket på egentligen. Men man skulle ju kunna tänka sig att City är ganska revanschsugna efter att ha presterat på en nivå som var bland det sämsta man sett från ett Pep Guardiola-lag på lång tid. Och sen får man ju såklart ge en del av cred till Villa för att de spelade så bra och gjorde det svårt för City. Jag tror inte att Luton kommer kunna matcha det. Och jag är ganska övertygad om att City kommer studsa tillbaka här. Det är väl knappast att sticka ut hakan, men jag förväntar mig i alla fall en ganska klar seger här. Trots att Luton har gjort det ganska bra i en del hemmamatcher och inte liksom blivit totalt överkörd. Men alltså, vad ska man säga? Det är klart man bindlar hålan mot Luton.
Ja, verkligen. Så är det. Och ja, med mitt lag, jag funderar på att byta ut Mbeumo, såklart, eftersom han är ju borta ett tag. Och ja, Palmer är ju det enkla valet. Sen om jag går dit får vi se. Kanske, det känns som att Palmer är liksom den spelaren, alltså med flest positiva grejer. Sterling har ju 4 gula till exempel, och det känns som att Palmer har det mesta i alla fall, straffar allting. Så att, det lär nog förmodligen bli Palmer ändå. Men ja, jag avvaktar nyheter på sån och sådär. Så att, innan jag gör bytet, tror jag. Och du har redan gjort bytet till Mbeumo till Palmer som du sa. Så att,
Exakt, jag gjorde det eftersom Palmer gick upp i pris i natt. Och det var ju inte bara att jag ville spara in 0,1, det är också så att jag har en plan som jag väldigt gärna hade velat ha chansen att genomföra de kommande omgångarna. Får se om det blir exakt den, men den är i alla fall Jag har prick 3 miljoner på banken just nu. Och det är 2,9 miljoners prisskillnad mellan Lascelles och Trippier, eftersom jag kan sälja Lascelles för 4,1. Så då kan jag precis göra det bytet i omgång 17 om jag vill få in Trippier. Och sen i omgång 18, så om inte Watkins går upp i pris hur mycket som helst, så ska jag ha råd med Saliba och Nunez ut. De möter varandra i omgång 18. Och förhoppningsvis typ Konsa eller Pau Torres och Watkins in, som har Sheffield United hemma. Eventuellt att jag måste ner till en 4,0-back, men vi får se. Men min förhoppning är att jag har råd med en Villa-back och Watkins då omgång 18. För i sådana fall säsongens första minus 4. Men då får jag ju faktiskt ett lag som har både Trippier och Watkins och ändå Haaland, Salah, Son, Saka. Mm. Vilket vi pratade om förra veckan var omöjligt, men det var ju utifrån att man ville behålla Mbeumo. Nu kunde man ju frigöra 1,5 miljon ungefär genom att gå ner till Palme. Så att det är ju det jag siktar på i de kommande omgångarna. Jag får se om det blir exakt så. Skulle det vara så att Trippier går upp i pris till exempel, eller att något händer så att vi kan göra det bytet, så finns det ju ett ganska enkelt alternativ som är att plocka in Pogo istället. Byta ut vilken back som helst, plocka in Pogo och sen göra bytet gratis Nunez till Watkins i omgång 18. Så slipper jag minuspoäng. Så att det finns ju alternativ, men jag lockas ändå lite av tanken på att kunna få in både Trippier och Watkins.
Ja, men det förstår jag ändå att det gör. Det låter som en bra plan, och ja, jag har kanske inte en lika bra upptänkt plan framöver, men jag tror att jag kommer lösa det ändå, förhoppningsvis.
Ja, alltså, det vet man ju om man har spelat det här spelet, att det är ganska, ganska sällan som man lyckas genomföra de planerna så som man tänker. Jag gillar dock att ha något att utgå från i alla fall. Så att det är min, liksom, om ingenting oförutsett händer så blir det där. Sen kan man ju nästan garantera att något oväntat kommer hända. Det är bara att se på denna omgången hur många spelare som blir skadade och... liksom, det kommer komma avstängningar och det kommer komma skador och det kommer komma allt möjligt skit i de kommande omgångarna som säkert gör att man inte, så det är därför man får inte, man måste ju vara medveten om att man inte liksom låser sig för mycket vid sina planer. Det kan vara bra att ha något att utgå från, men man måste vara flexibel, speciellt när det är så här tätt mellan omgångarna och vi vet att allt möjligt kan hända i december. Så att det gäller att vara flexibel och sätta sig i en position när man har möjlighet att reagera på olika saker som händer helt enkelt. Och ändå försöka liksom, ta sig vidare med laget i någon form av skick.
Ja, precis. Ja, då får vi tacka er för att ni har lyssnat den här veckan. Och så önskar vi lycka till i omgång 16. Så hörs vi framöver allihopa. Ha det bra. Hej då.